This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ett fruktansvärt mord begicks på Hälsingholmarna en marsdag år 1819. Torparen Gustav Blomberg och hans hustru Greta Stina Matsdotter slogs ihjäl med en yxa av drängen Petter Andersson från torpet Grankatten i Finsta. Han skonade dock den 4-åriga dottern Isa och la några brödkakor på golvet till henne. Sen flydde han. Folk från Ingmarsö som seglade förbi Hälsingholmarna hörde hur de övergivna korna råmade. Mjölkstinna som de var. Ingmar Sjöborna anade oråd och gick i land. Där fann de lilla Isa i ett bedrövligt skick. Och hon fick följa med till Ingmar Sjö där hon fick bo i en liten stuga. Lyssnaren Charlotta Grimfors skickade in till podden och berättade om detta sanna mordet som utspelade sig ute i Stockholms skärgård för länge sedan. Det råkar vara så att Charlotta har ett sommarhus på samma ö som just denna händelse utspelade sig på. Och det är något som inte riktigt känns helt rätt där. Hon skriver till podden så här. På grund av trasiga rör och ledningar måste jag gå till den gamla gården för att hämta färskt sötvatten. Varje gång jag börjar närma mig huset kommer kalla kårar krypandes. Vad det än är så är det någon eller någonting som än idag lever där. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Trots att dubbelmordet den där marsdagen år 1819 är en tillräckligt ruggig historia i sig, så tog det inte slut där. Mycket smärta och lidande skulle efterfölja mordet, och för att förstå vad det är Charlotte upplever på ön idag, så måste vi backa tillbaka till månaderna som följde efter mordet. Drängen Petter Andersson, hans föräldrar och hans syster greps som misstänkta för morden. Föräldrarna var oskyldiga och släpptes efter en uppmärksammad rättegång. Petter erkände mordet och dömdes till döden. Petter skrev dock en ansökan om nåd till kungen. Där stod det bland annat: "Jag begär inte livet, då efter de grova gärningar som jag har utfört förtjänar jag att lämna livet. Utan jag bönfaller att min döda kropp efter min avrättning får nedgrävas i jord för att undgå allmänt beskådande. Medeltida tortyr på ett fängelse för att tvinga fram en bekännelse från oskyldigt häktade om dubbelmordet på Helsingholmarna. Tortyren väcker avsky i hela riket. Så löd tidningsrubrikerna sommaren 1819. Enligt samtida tidningar hände följande. Drängen Petter Andersson blev gripen och sändes till Smedjegårdshäktet. Han erkände mordet, men uppgav att hans bror Anders hade hjälpt honom att plundra och gömma de dödas kroppar. Han angav också sina föräldrar och påstod att de fått en del av det stulna godset. En del av det som uppgives vara stulet från de mördade hittades inte hemma på torpet i Finsta. Det fanns orört kvar på Helsingholmarna. Brodern Anders hade varit hemma i Finsta eller vid Vira bruk de aktuella dagarna den 27 och 28 mars och undgick därför anklagelsen. Från Värmdö kom en polisman kallad C. Rösgren och nu började hemska saker hända. Han fängslade mördarens föräldrar, Anders Andersson och Anna Olofsdotter, och skruvade till handklovarna på Anders så pass hårt för att förmå honom att erkänna var den mördade kvinnans kläder var gömda. Polisman Rösgren kom tillbaka till torpet Grankatten och frågade Petters 13-åriga syster Anna och pigan Anna-Kajsa var de mördade saker var undangömda. De svarade att de inte visste något, men då häktade han dem. Han befallde 13-åringen att klä av sig naken. Sen satte han på henne hårt tillskruvade handklovar och slog henne i huvudet och på näsan så att blodet sprutade. Han drog henne så hårt i håret att det lossnade och bara 3 fläckar återstod. Därefter slog han henne med ris och spö på bara kroppen och tog sen fram piskan och slog henne så hårt att hennes ena axel blev fördärvad. Den läktes aldrig, utan hon blev funktionshindrad. Till slut plågade han henne med 10 sorters olika misshandel. Men hon vägrade att bekänna. Pigan Anna-Kajsa, ja, hon behandlades lika omänskligt. Men hon slapp handklovarna, för hon hade ett nyfött barn på armen. En kväll kommer vakt in i ställen till Anders, satte på honom handklovarna och förde ner honom i vaktrummet där polisman Rösgren väntade. Han blev tillsagd att bekänna, men han försäkrade att han var oskyldig. Då blev han misshandlad med en tjock käpp med flera valknutar i änden. Med denna slog polismannen Anders så länge som han orkade för att få honom att erkänna. När Anders skulle återföras till sin cell gav Rösgren order om att handklovarna skulle dras åt så att det skulle kännas. Och det gjorde det sannligen. Blodet rann fram under naglarna på Anders. Detta bevittnades av 2 vakter. I cellen band vakterna fast kedjan till dörrposten så att Anders fick ligga på golvet bredvid sin hink med avföring. Hans händer blev så skadade av de hårda handklovarna att han inte kunde ta brödet som lades bredvid honom på golvet. Anders fru, Anna Olofsdotter, berättade vid förhören att hon en dag i maj månad blev hämtad av en vakt och förd till vaktrummet. Där fanns polisman Rösgren, vaktmästare Grönberg med hustru, åklagare Krok och en främmande kvinna. Mönstret var detsamma. Erkänn. Anna lovade att hon var oskyldig. Då fattade Rösgren henne i håret och drog omkring henne i rummet medan han slog henne med knytnävarna. Hon svimmade, men Rösgren ryckte henne i håret tills hon vaknade upp. Anna försökte få honom att sluta plåga henne. Även vakten Grönberg sa att hon inte tålde det. Då skickade Rösgren ut en vakt för att hämta käppar. Han svor åt Anna och befallde henne att klä av sig. Sen slog han henne med den ena käppen efter den andra tills de blev utslitna. Hela händelseförloppet är belagt i förhörsprotokoll som sändes ut till tidningarna. Polismannen Rösgren blev anhållen och anklagad för tortyr. Men han avled i häktet. Och hur han dog är än idag okänt. Denna hemska historia besitter en stor mängd lidande för många människor. Så kanske är det någon eller något vars smärta inte har kunnat gå vidare, utan dröjer sig kvar där på Hälsingholmen. Lyssnaren Charlotta delade med sig av några av de upplevelser hon har bevittnat där i modern tid. Från min stuga till gården måste jag passera ett mindre hus som tillhör den gamla gården. Detta hus ligger ett 20-tal meter bort från gården och gömt bland höga träd. Så vitt jag vet så har huset inte använts på många, många år. Och det kallas idag spökhuset. Taket är snett och fönstren gapar svarta mot mig när jag går förbi. Och jag gör alltid allt för att inte låta min blick glida dit. Rädd för vad jag ska mötas utav. En eftermiddag, lite längre in på hösten, skulle jag gå ensam till gården för att hämta vatten. Det hade regnat hela dagen, men nu hade det avtagit så jag passade på, trots att mörkret börjat falla. Vägen till gården från min stuga består av små stigar och tar cirka 10 minuter att gå i normal takt. Desto närmare jag kom spökhuset, desto mer kände jag att jag kanske borde vända och hämta vatten dagen därpå istället. Något sa åt mig att det inte var en bra idé. Väl uppe vid spökhuset stod dörren på glänt. Det hade han aldrig tidigare gjort. Och när jag passerade kunde jag helt enkelt inte hejda mig från att kika in. Där inne svepte en skugga förbi. Per automatik fortsatte jag ner till gården, fyllde på dunken med vatten och återvände hem. Dock småsprang jag denna gång och jag vände inte blicken upp mot spökhuset. Men visst kände jag någons närvaro och blickar i ryggen. En annan händelse var när jag en solig sommardag låg ute på vårt trädäck utanför huset och solade. Min sambo var nere på bryggan så jag var ensam i huset. Fågelkvitter hördes och solens strålar värmde. Plötsligt hör jag ett rispande ljud. Naturligtvis tror jag att det är en sork eller något annat litet djur som är under huset och gnager. Nyfikenheten tog över och jag tittade ner mellan plankorna. Det skulle jag inte ha gjort. Ett par vitsvarta ögonglober möter mig och jag skriker högt. Efter det har jag alltid svårt att somna när jag tänker på vad det är som bor under vårt hus. En sista återberättelse var när jag och en kompis skulle plocka blåbär en sommar när vi var runt 10 år gamla. I vår blåbärsiver kom vi allt längre och längre bort från stugan. Och till slut befann vi oss i närheten av skogen runt spökhuset, nära den gamla gården. Trädkronorna gjorde att ljuset stängdes ute och blåbären blev svåra att hitta. Myggorna bet oss bestämt, så vi beslutade att börja vandra tillbaka mot stugan. Ett knackande gjorde att vi stannade upp och spetsade öronen. Knackandet ekade mellan trädstammarna och var svårt att lokalisera. Våra blickar vändes uppåt och till slut såg vi samtidigt någon eller något som satt i ett utav träden. Det var inte ett djur, men såg heller inte ut som en människa. Detta något stirrade mot oss och vi sprang så fort vi kunde tillbaka till stugan. Denna upplevelse har jag aldrig tidigare nämnt för någon. Jag och min kompis har inte längre kontakt. Vi ska avsluta veckans avsnitt med ytterligare en historia inskickad av en lyssnare. Kalle Karlsson har skrivit en längre novell som till en början doftar av sommar. Och känslan av en härlig semester med kompisarna är tilltalande. Men sommaren kan ju inte bara vara en dans på rosor. Eller hur? Det här är berättelsen Kornsjö.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mitt namn är Carl. Och historien jag ska berätta utspelade sig under några varma sommardagar 2002. Vi skulle spendera helgen i en stuga i Norge. Vi är jag och mina vänner Magnus och Joe. Det där namnet har han fått många glidningar för genom åren. Flera gånger har han försökt etablera ett engelskt uttal och hänvisa till sina avlägsna amerikanska släktingar. Men ingen har någonsin sagt någonting annat än det utdragna jo, följt av ett avhugget e. Stugan i fråga tillhörde Magnus släkt. Närmare bestämt hans gamla mormor som numera spenderade sina dagar på ett ålderdomshem. Hon hade så långt Marcus kunde minnas tillbringat varenda sommardag i den där stugan. Men hade på senare år blivit allt mer schizofren, som han uttryckte det. Hon fick för sig att hon inte var ensam i stugan. Att någon flyttade på och gömde hennes saker. En gång hittade en avlägsen granne mormors båt, guppandes ute på sjön som stugan låg vid. Hon envisades bestämt med att hon visst hade gjort fast båten ordentligt vid bryggan, precis som hon alltid hade gjort. Tampen som den lilla plaststekan fästes med hängde emellertid i fören på båten, helt oskadd. Den hade uppenbarligen inte ryckts av eller skurits loss, vilket var den enda förklaringen som hon kunde komma fram till. Magnus mamma däremot fastslog att mormon helt enkelt hade blivit för gammal för att klara sig själv. Speciellt ute i en stuga vid en sjö med över 3 kilometer till närmaste granne. Efter att Magnus mormor permanent flyttade från stugan stod han helt tom och orörd i ett par år. Ingen hade tid eller lust att ta sig an det gamla huset, som inte ens hade färskt vatten indraget. Till min och mina vänners lycka stannade stugan dock kvar i familjens ägo. Och när jag skaffade körkort och hade tillgång till egen bil så skulle vi ta tillfället i akt. Vi var 19 år. Vi var fria och vi var oövervinnliga. Ja, i alla fall kände vi oss så när vi stuvade in oss i min gamla Audi och började beta av de lite drygt 50 milen som låg mellan oss och vårt mål. Precis när man passerar gränsen till Norge kommer man fram till Kornsjö. Man följer sedan en grusväg ett par kilometer längs med sjön för att till slut komma fram till en enkel liten stuga i en behagligt mörkröd kulör. Eftersom detta var en tid innan gemene man hade en smartphone i fickan hade vi endast vanliga GSM-telefoner som alltså inte gick att använda när vi hade passerat gränsen. Vi hade pratat om problemet om att inte ha tillgång till telefon, men kom fram till att om det nu skulle hända något akut kunde vi faktiskt bara ta båten över till den svenska sidan. Det skulle dessutom bli ganska skönt att vara helt avskärmade från omvärlden. Väl framme vid stugan gick vi husesyn och det mesta verkade se ut som det hade gjort när Magnus var liten. Ja, huset var ju givetvis ganska slitet eftersom ingen hade sett till det på ett par år och gräsmattan var numera som en mindre djungel. Men det var väl inget som tre raska guttar som oss skulle ha några problem med. Vi insåg dock ganska snabbt att den gamla rundklipparen som skulle skjutas med handkraft knappast skulle ha en chans i den här terrängen. Kolla här då, skrek Joe exalterat och kom bärande på en gammal lie som stått lutad mot husväggen. Den här kan väl funka? Klart att man kan slå gräs med en lie, tänkte vi, och satte igång. Efter ett 20-tal, fan i helvete, och minst lika många könsord senare hade Magnus röjt en väg från stugan till den lilla lägereldsplatsen som var belägen lite längre bort på gräsmattan. Tomten gick sen vidare, ner i en slänt som mynnade ut i en liten sandstrand innan det mörka sjövattnet tog vid. Efter trädgårdsarbetet, eller vad man nu ska kalla det för, så bestämde vi oss för att ge oss ut på sjön. Eftersom jag var den hängivna fiskaren av oss tre, så var det jag som hade tagit med den utrustningen som jag tyckte var lämplig för lite insjöfiske efter gädda. Vi gav oss ut på sjön med två rejäla båtspön och en låda med hemmagjorda wobblers som min bror hade snirrat ihop i sin källare. Det är en liten hobby han har och jag måste erkänna att det är mycket fascinerande att se hur en kvadratisk träklump långsamt förvandlas till en perfekt viktad wobbler med en mycket precis lackering. Det är även väldigt kul att ha något att lägga i sin draglåda som man vet att ingen annan har. Fisket hade varit dåligt. Och den enda känningen vi hade haft i våra spön var när draget hade släpats i någon näckros eller ett gammalt mörkerträd som hade hamnat på sjöbotten någon gång för länge sedan. Just därför blev jag och Joe rejält upphetsade när Magnus gjorde ett mothugg och hans spötopp började böja sig. Lite retsamt frågade vi honom om det var botten nu igen. Men han envisades med att den här gången var det faktiskt en fisk och troligtvis en ganska stor, för han fick hålla emot ordentligt. Helt plötsligt tog det tvärstopp när Magnus började göra sig i ordning för att veva in fångsten. Fisken gav honom inte en millimeter lina och slirbromsen i rullen började skjuta när vattnet förde båten längre bort från platsen där han tydligen hade bestämt sig för att stanna. Joe, som satt vid årorna, började ro i riktningen mot där Magnus lina bröt vattenytan. Och när linan stod rakt ner i sjön konstaterade vi att gädda måste ha fastnat i något där nere. Fast besluten att försöka rädda draget och inte behöva kapa linan drog Magnus åt slirbromsen så mycket det bara gick. Ställde sig upp i båten, tog spjärn mot relingen och vevade in så långt att en stor del av spöet nu var under vattenytan. Detta gör man för att få maximal kraft. Och har man tur lossnar draget från vad det nu än är som den har fastnat i. Eller så går linan av om man har blivit en wobbler fattigare. Vid första rycket skriker det i rullen och Magnus trillar nästan baklänges i båten. Han har vridit slivbromsen åt fel håll, svär en ramsa på norska. Medan jag och Joe narrar honom om att det tydligen är fruktansvärt starka gäddor här i de norska sjöarna. Han fnyser åt oss. Vrider bromsen åt rätt håll och tar nytt spjärn mot relingen. Så precis när han ska dyka till bubblar det till i vattnet nedanför båten. Som om att det kommer upp luftbubblor. Och Magnus åker ner i sjön. Under några långsamma sekunder tittar jag och Joe på varandra och fattar ingenting. Vad fan håller han på med? Vi börjar till och med att fnissa lite. När vi ser Magnus hän greppa tag om relingen kväver vi dock våra skrattattacker och hjälper till att häva tillbaka honom i båten. Spöet har han med sig upp igen, men linan har gått av och draget är förlorat. När han väl har kommit upp i båten igen brister jag och Joe ut i ett hysteriskt gapskratt. Vad fan gör du? Frågar jag. Det gick det till och började dra i spöet, sa han. Jag blev så jävla paff. Hade inte en chans att hålla emot. Efter Magnus badstund bar det iväg hem mot stugan igen. Och vi kom överens om att draget måste ha fastnat i en stock som på något sätt flyttade på sig samtidigt som han skulle göra sitt ryck. Kvällen spenderades vid radion, som var den enda kontakten med omvärlden som vi hade. Det var nämligen fotbolls-VM det här året, och ikväll skulle Sverige spela 1/8-final. I halvtidspausen fick vi genom nyhetssändningen reda på att det hade rymt en patient från en psykanstalt någon mil bort. Magnus hade berättat om den här anstalten när vi passerade den tidigare under dagen. Och vad vi kunde förstå så var det inga trevliga inneboenden på det där stället. Matchen gick till förlängning. Och eftersom jag var den som var mest känslomässigt investerad blev jag sittande själv framför radion den sista halvtimmen. Joe hade däckat efter sin fjärde grogg och Magnus klarade inte av att engagera sig i fotboll i mer än 90 minuter. Sverige förlorade. Och för min del så innebar det att VM i samma stund var över. Efter en tröstöl och lite depp så gick jag till toaletten för att borsta tänderna och göra mig redo för sängen. Men då hörde jag något utanför stugan. Det lät som om någon eller något smög sig runt och skrapade på fasaden. Och varje gång det slutade hörde jag ett klickande ljud. Ungefär som en val. Helt plötsligt upphörde ljuden och det blev helt tyst. Ingen fågelsång som man så ofta hör på sommarnätterna. Inga syrsor som spelade i gräset. Allt var bara tyst. Dag 2. Jag vaknade med tryck. Klockan var strax efter 9 på morgonen och min strupe var olidligt torr. Att dricka alkohol ända in på småtimmarna hade jag aldrig varit speciellt bra på. Och nu fick jag som vanligt lida för det. På vägen till kylskåpet så funderade jag på vad det var jag hade hört kvällen innan. Eller hade jag inte hört någonting alls? Vi hade druckit en del under kvällen. Och då var det inte ovanligt att man fantiserade ihop saker. Min första tanke på vad det kunde vara för något gick givetvis till den där patienten som hade rymt. Men varför skulle han ta sig hit av alla ställen? Och de där ljuden som jag hade hört har jag svårt att förstå hur han skulle ha kunnat åstadkomma. Med huvudet fullt av tankar gick jag ut i morgonsolen för att rensa huvudet med lite frisk luft. Det såg ut att bli en bra dag. Inte ett moln på himlen och sjön var helt klar. Inte ens trädens löv rörde på sig. När jag långsamt gick mot slänten för att komma ner och känna på vattnet såg jag något som blänkte till i en av pålarna som bryggan var fäst i. Som en avlång reflex hängde den där och påkallade min uppmärksamhet. Ett par steg ifrån bryggan stannade jag och kände en kall kåre gå genom ryggraden. Jag visste exakt vad det där var. Det kunde inte vara något annat. Det fanns inget annat som såg ut precis så där. När jag gick fram och vände på det så stod det mycket riktigt. Nummer 16, JPW. Min bror signerade alla sina drag med initialer och nummer. Ett sätt att göra dem extra unika. Problemet var bara att det var just nummer 16 som Magnus hade tappat i sjön dagen innan. Jag vet inte hur länge jag stod där och vägde wobblen i handen. Jag fattade ingenting. Var detta ett dåligt skämt av Magnus? Hade han fått med sig draget upp igår? Gömt det och sedan hängt upp det på bryggan för att driva med mig? Jag hörde att dörren till stugan öppnades och jag slängde draget i sjön. Om det här var ett konstigt skämt av Magnus tänkte jag inte ge honom tillfredsställelsen att se mig ståendes där som ett fån med den där träbiten som egentligen skulle ligga på sjöns botten. Det var Joel som kom ut i stugan. Han hade däckat först igår. Och nu var han uppenbarligen fast besluten att supa bort huvudvärken. För det var en rejäl grogg han hade med sig ner till bryggan. Shit vad trött jag blev igår, påstod Joel. Ja, eller så blir man bara jävligt tankad och däckar när man häller i sig så som du gjorde, svarade jag. Joel skrattade till lite samtidigt som han slog mig på armen. Kamratligt, men ändå så pass hårt att det definitivt skulle lämna ett blåmärke. Medan vi hjälptes åt att sänka Joels grogg bestämde vi att den här dagen skulle spenderas med att sola, bada och bara njuta. När kvällen närmade sig och solen började försvinna bakom trädtopparna gjorde vi upp en brasa vid den lilla lägereldsplatsen och satte oss för att dricka öl, grilla korv och röka cigaretter. Det var när vi satt där och småpratade som jag kom på att jag inte hade berättat om vad jag hade hört natten innan. Och det var när detta kom på tal som Magnus började se lite blek ut. Han berättade om sin mormors historier från när han var liten. De berättade om en varelse som sades bo i sjön och som inte gillade när man störde vattnet. När hon var som mest förvirrad så hade hon till och med påstått att Magnus morfar, som var väl bekant med sjölivet, mystiskt hade försvunnit under en fisketur han hade tagit kort efter att han hade grävt ner pålarna som håller bryggan på plats. När han återvände en dag senare kom han gående genom skogen och han berättade aldrig vart han hade varit eller vad som hade hänt. Han avled en vecka senare. Hjärtat stannade i sömnen. Hans mormor var övertygad om att det var den där varelsen som hade tagit hans liv. Virjan tar vad hon vill, sa hon. Det var så hon kallade varelsen. Virjan. Joel skrattade lite nervöst och erkände att det verkligen var en bra spökhistoria. Men att det faktiskt började bli lite kallt ute och att hans grogg var slut. När han gick in till stugan tog han demonstrativt tag i lien som låg i gräset. Och muttrade att det kanske skulle vara lika bra att ha den inne. Om det nu sprang omkring både galna rymlingar och arga spöken i den här jävla skogen. Jag och Magnus satt kvar och petade i den kvarvarande glöden från vår brasa med varsin pinne. Trodde du någonsin på vad det var hon sa? Frågade jag. Nej, jag vet inte. Hon var faktiskt bra konstig det sista, svarade Magnus. Vi tömde en spann med vatten på glöden som var kvar och begav oss mot stugan. Halvvägs fram till dörren vände Magnus om och gick tillbaka för att hämta yxan som vi hade haft med oss för att klyva ved med. Jag tror fan att den här är lite mer effektiv än en jävla lie om den där psykopaten skulle få för sig att dyka upp, skrattade han. Inne i stugan hade Joel sett på radion. En jämn ström av smöriga ballader strömmade ur högtalaren. Och vi beklagade oss lite över att vi inte hade fått med oss något vettigt att lyssna på. När killen på radion hade kraxat färdigt om sin förlorade kärlek i något som måste ha varit en 80-talslåt följde en nyhetssändning med en uppdatering om rymningen från psykanstalten. Det visade sig att internen, som nu var infångad, aldrig hade lämnat byggnaden. Han hade gömt sin städskrubb under dagen för att senare ta sig ut under natten. Problemet var att skrubben bara kunde öppnas från utsidan och när han hade suttit där i 19 timmar hade han börjat slå på dörren. På så sätt hade personalen hittat honom och återfört honom till sin cell. När jag hörde detta blev jag för första gången i mitt liv riktigt rädd. Det innebar att det absolut inte kunde ha varit honom som jag hörde utanför stugan natten innan. Jag tittade på mina kamrater och såg att de tänkte precis samma sak som jag. I det här läget kunde jag inte hålla tyst om fiskedraget längre. Om det nu var Magnus som hade hängt det på bryggan för att skämta med mig så fick han väl ta den poängen då. Han såg helt oförstående ut när jag berättade om mitt fynd på morgonen. Magnus hade aldrig varit något vidare bra på att hålla masken. Men nu såg det verkligen ut som att han inte hade en aning om vad det var jag pratade om. Det var då jag hörde det. Det där klickande ljudet. Ett fönster i sällskapsrummet där vi satt stod lite på glänt. Och det var definitivt något där ute som lät. Jag smög fram till fönstret och tittade ut mot skogen. Men såg ingenting. Förutom en smal strimma rök som fortfarande steg från vår lägereld. Det var först när jag vände blicken ner mot stranden och sjön som jag såg henne. Långsamt krällde hon upp ur det svarta vattnet. Blekt grå och med svarta tomma ögon tog hon sig försiktigt omkring nere i vattenbrynet. Munnen var konstant öppen. Och det var ur den det där energiskt klickande ljudet kom samtidigt som det sipprade ut mörkt sjövatten. Jag kände hur Joel lutade sig fram bakom mig för att se bättre. Och det var då han stötte till lien som han hade ställt mot väggen. Den föll med bladet mot fönstret. Och när han träffade glaset var det som att ljudet ekade i sommarnatten. Varelsen vände blixtsnabbt sitt ansikte mot stugan. Och det kändes som om han tittade mig rakt in i ögonen i ett par sekunder. Sen rusade den på alla fyra upp mot stugan. Magnus var den som hade mest sinnesnärvaro och kastade sig ut i hallen för att låsa dörren. Precis när han vred om nyckeln slog hon i dörren med en fasansfull smäll på utsidan. Dörrhandtaget trycktes ner, men stugans rejäla lås höll henne ute. Medan smällarna på dörren blev allt högre och intensivare drog Magnus bort mattan från hallgolvet som dolde en metalllucka. Han skrek åt mig och Joe att hjälpa honom att få upp luckan. Och med gemensam styrka lyckades vi dra upp den tunga luckan som måste ha vägt närmare 100 kilo. Jag var sist ner i det mörka hålet. Och när jag kläm ner till mina skräckslagna vänner hörde jag en fönsterruta krossas bakom mig. Hon var inne. Och i hennes svarta ögon brann ett ofattbart raseri. När luckan small igen bakom mig tryckte Magnus in yxan genom handtaget. Samtidigt som vi allihop tog tag i vad vi kunde greppa om metallen. Ljudet som blev av varelsens slag mot luckan var som när metall slår mot metall. Och det klickande ljudet var nu så högt att jag helst hade velat släppa mitt grepp, sluta mina ögon och trycka mina fingrar så långt in i öronen som det bara gick. Så helt plötsligt upphörde slagen. Klickandet blev lägre för att till slut upphöra helt. Det enda vi hörde var Bonnie Tylers sköra stämma från radion inne i rummet bredvid. Ända tills vi inte hörde det heller. Allt blev tyst och vi vågade knappt andas där nere i hålet under stugan. Jag vet inte hur många timmar vi satt i det där hålet. Men när vi till slut vågade oss upp igen hade solen gått upp och fåglarna kvittrade i träden utanför. Vi inspekterade luckan och såg där djupa rivmärken i metallen. Och att ytterdörren fortfarande kunde hänga kvar i sina gångjärn var ett mirakel med tanke på hur han såg ut. Vi lämnade stugan så fort vi hade rafsat ihop våra kläder. Och i bilen hem bestämde vi oss för att aldrig prata om det här med någon annan. Vi återvände aldrig till Kornsjö. Och jag vet inte riktigt vad det var vi var med om den där natten. Men en sak är säker. I en sjö precis efter gränsen till Norge finns någonting som inte tycker om när man stör. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Och trots att min semester är slut så är det många av er lyssnare vars semester inte ens har börjat. Så jag hoppas att detta sommaravsnitt har varit till belåtenhet för er som längtar ut från jobbet. Och även för er som njuter av er semester för fullt. Ta gärna några minuter och skriv några ord till mig på skrackpodden@gmail.com. Och det är även dit ni skickar in era egna berättelser som ni vill höra i podden. Och som ni vet så finns Skräckpodden på Instagram med namnet Skräckpodden Official och såklart också på Facebook. Och då räcker det med att söka efter Skräckpodden. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.